Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, nu kör vi då. Är du redo?
Jag är redo.
Jag ska säga välkommen till dig som lyssnar. Atladotter Bjurvall är tillbaka efter sommarlov. Och hej Lisa Bjurvall.
Hej Margret Atladotter.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Både lite glad och förvirrad att vara tillbaka med nya säsongen. Hur känner du dig?
Jag är också både glad och förvirrad faktiskt.
Ja.
Kanske mest förvirrad.
Ja, och vi sitter ju faktiskt och spelar in i ett café idag.
Ja, det
för
är
att bevara lite sommarlovskänslan för lyssnarna.
Exakt.
Med varsin stor kopp kaffe här. Ja, vad har du gjort i sommar?
Vet du vad, jag har verkligen gjort extremt lite.
Mm.
Jag skulle ändå vilja påstå att det här är första sommaren som jag har lyckats koppla bort mig helt från Twitter.
Fantastiskt, jag tyckte väl att jag sett dig mindre där.
Ja, alltså ja. Jag har då, jag tog bort Twitter-appen från mobilen och har inte skrivit någonting på Twitter, typ. Och grejen är ju att så här, det är lite som en så här, en hård läxa som jag har fått lära mig tidigare somrar. Det kan ju bli så om man är ledig och skriver någonting på Twitter eller delar någonting eller ja, man gör någonting, så blir det en jävla så här, ja, men debatt eller tjafs eller man ger sig in i någonting och då blir det till slut att man sitter där hela dagarna och kvällarna och bråkar med folk på Twitter.
Ja.
Och jag orkar inte det.
Nej,
helt enkelt.
Det är längre. Inte sunt för hjärtrytmen eller någonting.
Nej.
Så Twitter har blivit dummare men du har blivit lugnare kan man
ja,
kanske
precis.
Säga. Men Instagram har ju sett, så för den känns det lite så här att Twitter är jobbetonat och Instagram är nöjesbetonat, eller?
Exakt.
Ja.
Instagram, det är mest 90% bilder på mig själv.
Mm.
Och Twitter, alltså Twitter är ju väldigt, väldigt bra. Det har vi pratat om 1000 gånger i podden. Att så här, det är väldigt mycket där den svenska politiska debatten äger rum på gott och ont.
Ja.
Alltså det är mycket media och politiker som är där. Så när jag inte jobbar så, men jag vill inte hålla på med sånt. Förlåt, men jag har lärt mig det att så här, jag lyckas aldrig koppla av eller koppla bort om jag är aktiv på Twitter.
Men hur är det med Facebook och Snapchat då? Jag använder mest Facebook för att dela det jag gör, jobbinlägg på Insta som jag sen delar på Twitter och försöker multiplicera liksom allt. Jag är aldrig privat.
Nej, jag vet, det är jättekonstigt.
Ja.
Men Facebook är väl, alltså det är ett verktyg som jag använder svinmycket i jobbet.
Ja.
Men också jättemycket privat. Alltså jag har en massa så här chatttrådar med folk och hej och hå.
Mm.
Så där skulle det vara svårare tror jag att liksom ta bort den appen så här överhuvudtaget.
Den rör sig lite i gränslandet. Jag är involverad nu i en jättebra liksom underinläggstråd om den här fruktansvärda händelsen med ensamkommande flyktingbarn som säljs för sex.
Kan du inte bara snabbt berätta den nyheten?
Ja, det är ju liksom helt sensationellt. Jag har ju granskat trafficking tidigare så att det är inte en nyhet, och det har ju skrivits jättebra böcker om det här också, bland annat av just sydsvenska journalister som beskriver hur ensamkommande flyktingbarn utnyttjas för sex och prostitution, tvångsprostitution, och till och med försvinner och då nu, alltså as we speak, är i händerna på pedofiler. Helt fruktansvärt. Det behöver knappt sägas att om det var svenska barn som det här hände så skulle det bli ramaskri utan dess like. Så det är inte nyhet. Det stora här i avslöjandet är väl hur de här boendena reagerar och säger att ja, de blev hämtade av främmande män på kvällarna.
Ja, det är så sjukt.
Och då har jag och många andra reagerat. Jag har igår kväll upprättat en anmälan till en inspektion som tittar på det här. För jag menar att det är absolut inte så att de inte kan hålla kvar dem. Självklart kan de det. Om ett barn riskerar att bli indragen i brott. Det är bara, du kan till och med gå så långt som att använda lagen om vård av unga för att hålla dem hemma. Mm. Så det är inget konstigt. Och sen så ännu värre då nästan är ju att polisen har vägrat ta emot anmälningar och säger vi har inte en person som arbetar i den här staden med människohandel. Så myndigheternas bemöten har varit att de här barnen kan pedofiler komma och gå rakt in, för det är öppna dörrar på bland annat Aleris hem i Rosengård, och plocka sig liksom sexleksaker i form av barn. Ja, det är helt fruktansvärt. Så, men där är ju Facebook jättebra. Då har du ju ett gäng engagerade människor. För att så är det ju ofta, du är liksom vän med andra opinionsbildare, journalister och så vidare som också reagerar på sånt här. Som med enade krafter kan försöka göra någonting. Så då är det skitbra. Men däremot så går jag inte in och börjar hålla på och kommentera vad härligt folk har på semestern och allting. För det känns som dödtid.
Men du
är ju... Jag är ju en konstig ny Facebook-novis.
Ja, jag vet. Det är så konstigt. Men du har ju liksom inte heller varit helt ledig sommar. Du har ju varit kolumnist.
Ja, och jag ska också tillägga hur många av oss kolumnister är egentligen någonsin helt lediga. Man har alltid nyhetsnäsan igång efter någon story. Skriver alltid på någon liten hemlig bok eller kolumn. Så det är få förunnat som du att ändå kunna stänga av helt. Så jag tror inte jag är helt unik ändå som jobbar.
Nej, men i den här podden är du helt
unik.
jag har blivit så pass...
Ja, du har mognat.
Nej, men det har jag. Jag arbetar inte på semestern.
Ja.
Det funkar inte, jag kommer liksom bränna ut nu.
Ja.
Det kommer fan du också.
Nej, fast jag har ju haft ett fruktansvärt roligt och har ett väldigt roligt sommarjobb som kolumnist på baksidan av Aftonbladet. Detta otroligt spännande format. Kort, journalister vet vad jag menar när jag säger 2200 tecken. Så det gäller att ha liksom starka åsikter, veta vad man vill och försöka kunna formulera det så skarpt som möjligt och så fokuserat som möjligt.
Men jag måste bara fråga dig, för att jag hade det som jag jobbat för 3 år sedan också.
Ja.
Och det är ju jävligt kul, det är ju liksom den erkända baksideskolumnen i Aftonbladet. Och då...
Det var jobbets baksida, haha, nej.
Ja, men precis. Nej, men då... Vet jag att jag fick en nästan som en chock över hur pass många som läste den kolumnen. Alltså det var extremt mycket reaktioner.
Ja, alltså jag skulle säga det här är den sista av de stora 4 tidningarna i Sverige som jag jobbar för. Så jag jobbar för de andra 3. Och jag måste säga som ledarskribent så får du ändå en extrem mängd mejl. Så att egentligen har inte mängden förvånat mig alls. Det kan vara så många så att verkligen mejlboxen kraschar. Men däremot så är det ju en annan typ av människor som läser. Alltså det kan vara vilket yrke som helst, vilken ålder som helst, kön, nationstillhörighet, del av landet. Den bredden är skitspännande. För att det är så att det är liksom politiska nördar. Och sen så är det mycket mer givande debatt tycker jag nu. Därför att som ledarskribent så kommer det ju alltid in folk som ska ha repliker. Så fort du skriver liksom om Frankrike så kanske det kommer då Fransk-Svenska föreningen, Frankrikes ambassads pressavdelning ska ha en replik. Du sitter med det där och harvar. Det tar mycket längre tid än själva skrivandet. Så är det absolut inte som kolumnist här, utan det är ju bara en bonus.
Du menar att det är liksom mer, alltså, ska man säga, vanliga läsare som vill kommunicera?
Ja, men jag får nog säga så här, jag har haft ett extremt försprång här. Eftersom jag har skrivit böcker om extremhögern, skrivit om de här ämnena så är jag van.
Mm.
Om jag hade kommit från en landsortstidning och gjort det här i sommar, då hade jag ju gått och lagt mig en jävla sten av mängden vidriga rasistiska och sexistiska mejl.
Du är alltså härdad?
Jag är svinhärdad, alltså det berör mig verkligen inte i ryggen. Så det är lite konstigt.
Men har det varit kul?
Svinkul! Och så när man skriver om till exempel kolumnen om civilkurage, och man får in berättelser, både positiva och negativa. Först folk som har vågat göra saker, avbryta när folk blir tafsade på och liknande. Fantastiskt upplyftande historier. Och sen å andra sidan, alla de här som har fått en epilepsianfall på gatan, ingen har gjort något. Någon som har sett en invandrare bli misshandlad och alla har bara fnyst och gått därifrån. Och tecken som stärker min tes att vi ändå är ett lite fegt folk här. Man blir känslomässigt engagerad på ett helt annat sätt. Och helt ärligt skulle jag kunna skriva typ 3 kolumner i veckan. För att varje kolumn föder ju sen tankar. Det är ju så man vinklar du inte tar med. Och sen får du ju all den här fantastiska läsarfeedbacken som ger nya uppslag. När folk berättar. Som någon sa just det här hur man behandlar handikappade i Sverige. Att de är liksom lägre stående på något sätt. Att det är jävligt konstigt och bristen på ramper och allt det där.
Det är fan i mig, jag tycker det är anmärkningsvärt just för Sverige. Att,
ja, vi har Pride-parader och skryter om lika behandling mellan könen.
Jävligt dåligt faktiskt.
Ja.
Dålig tillgänglighet eller hur man ska uttrycka
så. Och sen så är det ju väldigt fint tycker jag när man själv öppnar ögonen då. Just för alla de där tipsen. Så på hela vägen bara träffa dig i det här kaféet så har jag verkligen gått upp och ner i tunnelbanan och sådär och kollat just på hur, okej, hur ser det ut här? Här har vi ännu en hiss som är avstängd. Hur fan ska du komma upp för den här trappan och sitter i rullstol?
Nej, det är helt sjukt.
Så det har varit guld helt enkelt.
Ja. Mm. Men fan vad kul!
Men nu börjar hösten hörru och det kommer väl inte vara en övrigt så att det blir fortsatt fokus på USA-valet?
Nej, precis. Det har ju varit... ja, det kommer väl bara accelerera nu känns det som. Det gör ju det redan dag för dag. Och då, följer du liksom mycket amerikanska medier eller följer du valet via svenska medier?
Jag följer amerikanska medier. Jag följer såna här Twitter-konton som The Hill som är såhär, vi är liksom i Washingtons politiska liv. Självklart Politico, alla de här. För mycket i svenska rapporteringen är ju liksom rewrites av de som ligger ändå lite före.
Men vi kommer ju absolut återkomma till bevakningen av USA-valet framöver.
Ja, och jag skulle gärna vilja ha lite lyssnarfeedback. Skulle inte det vara spännande? Alltså, vad tycker ni som har den här podden? Skrivs det för mycket om det amerikanska valet i svenska medier jämfört med det som är här?
Vad folk kommer säga.
Ja, men då vill vi ha lite djupare diskussion. Alltså, hur är det med experter? Jag vill gärna höra lite om fördelningen män-kvinnor här. Det har varit väl ganska okej hittills, men så fort ska vi diskutera försvar och säkerhet genast så har man inga problem att sätta 4 män liksom bredvid varandra. Så det vill jag veta lite. Och är det samma namn som förekommer? Ja, tipsa oss om lite olika vinklar.
Do it. Jag vet att du har en text som du vill berätta lite om.
Ja, det är så att Åse Berg har skrivit Idén Kultur, en fantastisk artikel som heter Tyckandet är ett opium för folket.
Oj, oj, oj.
Ja, publicerad 8 augusti på DN Kulturdebatt. De sociala medierna, hörde vilken freudiansk felsägning? De infantila medierna. De sociala medierna gör oss slappa och infantila. Och där är en lång, väldigt rolig, vass och insiktsfull text. Som pratar om fördumningen. Ingen mår bra naturligtvis av att infantiliseras. Och hon pratar om att vi måste fortsätta diskutera det här. Vi kan inte bara...
Men vad är... Alltså, förlåt nu. Men det känns lite som att det där är en trött sägning. En trött klyscha. Så här, sociala medier gör oss dumma. Det är lite jag tycker det känns som när man var... barn och en vuxna sa du ska inte titta så mycket på tv, du kommer bli dum i huvudet.
Jag förstår helt vad du säger och jag tror att om det här hade varit en korttryckande artikel hade det varit så, men det här då, som hon säger, tillgången till tryckta medier blir allt mer en klassfråga. Det är så satans dyrt att prenumerera på papperstidningar. Självförtroendet som krävs för att yttra sig komplext och seriöst trots att alla vill ha snabba kickar, det är också en klassfråga. Och det är ju så mycket mer än så naturligtvis. Det här är ju liksom en framtidsdiskussion för medierna. För att bara för att det här diskuteras tidigare så betyder det inte att den här diskussionen inte är mer aktuell än någonsin.
Nej.
Alltså... ju mer det handlar om klick, desto mer blir precis som det här med självcensuren. Alltså när man skriver om SD så vet man att vissa pallar inte längre. Nej. Man får så jävla mycket hat. Och samma sak om du skriver nu krönikor, tycker, artiklar, vad det än är du skriver. Eller gör tv-serier eller vad man det. Och det är ingen som sprider den när det är mer nyanserat och tungt. Det är klart att det måste finnas en undermedveten tanke att jag går åt det klickvänliga hållet.
Men jag vet inte om jag liksom... Jag vet inte, jag är fan i mig trött på den vinkeln, känner jag. Alltså för att hela den här grejen med så här, vi blir för liksom klickdrivna och så vidare. Alltså är man inte alltid det som journalist? Alltså så här, man vill bli läst, man vill nå ut, man vill att så många som möjligt ska diskutera det man skriver. Eller att så många som möjligt ska läsa, titta, lyssna och så vidare. Så jag vet inte så här, om jag tycker att det där är liksom en vad är motsatsen liksom? Eller vad är mellan vägen? Förstår du vad jag, lite, ja, vad jag menar? Jag så här, hur ska man vara för att vara liksom, intellektuell numera? Ska man vara helt så här, obrydd i att nå ut?
Jag tycker att det är en jättebra poäng och jag vet inte vad svaret är, men det måste absolut vara en mellanväg här någonstans.
För jag kan känna att så här, jag kan förstå när man pratar om så här, att vara klickdriven, när man pratar om att så här, ja men pengamässigt liksom, så här, ja men vi måste nå upp till så här många sidvisningar på de här liksom artiklarna för att liksom tjäna pengar typ. Det kan jag tycka är en dålig ingång när man håller på med journalistik. Men när man pratar om liksom, att vilja att vara klickdriven i avseendet, jag vill att så många som möjligt ska läsa eller att väldigt många ska dela eller väldigt många ska diskutera och så vidare. Jag vet inte om jag tycker att det är så dåligt.
Nu landar jag lite i att det kanske inte är journalisternas problem, det kanske ändå är redaktörerna och mediechefernas problem. Det är väl det kommer till. Men jag kan verkligen ta ett konkret exempel, för att på femårsdagen av de här fruktansvärda händelserna i Norge så publicerade jag en text på Aftonbladet Kultur om Utøya som jag tycker själv att jag är nöjd med. Och jag bevakade hela Breivik-rättegången och jag fick otroligt fin läsarfeedback. Men det är ju inte i närheten av det genomslag som en starkt koncentrerad tyckande kolumn får. Och det är heller inte i klass med det när det gäller spridning. Och en av anledningarna är naturligtvis, det är inte med kvalitet eller någonting att göra, utan det är med längd att göra.
Ja, alltså teckenmängd.
Ja, den här var liksom fyra gånger så lång som en kolumn. Så det var helt enkelt ytterst få. Så att åldern på de som hörde av sig och spred, och yrkena var helt annorlunda. Först var det mycket med högutbildade, till exempel professorer, folk egenanställda, folk som har tid, folk som var liksom kanske 40-50 plus. Så det skilde sig på så många fronter. Även fast jag känner att det är en sån text som folk som till exempel vill förstå terrorismen kanske kan ha mer nytta av en sån djupgående text än en kort kolumn.
Men det kan jag ändå hålla med om. Att
och det känns lite sorgligt.
Alltså, ja, jag fattar hur du menar. Men jag tycker, för det finns ju ett problem med att folk inte har tid att liksom läsa eller ta del av saker som är lite längre. Ja, så är det ju.
Ja. Alltså, och inte har en rätt klatschig rubrik. För inte fan vill du sätta något snärtigt på fem år sedan Utøya.
Nej, men grejen är, alltså, jag tänker liksom på man själv som jobbar inom media, det ingår ju lite i ens jobb att liksom läsa och ta del av men, typ allt som finns. Men folk som jobbar med andra saker som inte har tid att på arbetstid sitta och läsa och fördjupa sig och så vidare. Där undrar jag liksom så här, hur fan är det tänkt att man ska hinna? Det kanske låter lite så här naivt, men det har börjat så här gå upp för mig att så här, bara shit, om jag jobbade med något helt annat hela dagarna. Man jobbar så jävla mycket numera. Kan inte vänstern börja kämpa för 6 timmars arbetsdag igen? Alltså vad fan händer med det?
Ja, men alltså det är ju verkligen en internationell diskussion det där, att vi jobbar mer fast vi behöver jobba mindre. Jag vet. Det är något som är jättekul. Och sen så är det också det vi tror att vi jobbar. Ja. Du vet, man har ju det, man känner att man har jobbat i en timme för man har retweetat grejer på Twitter. Jag menar, det
är typ jättekonstigt. Vi bara, vi sitter här och jobbar.
Fast det här är fan jobb.
Det är jobb, men det är ju ändå liksom det att vi sitter och har ett sånt.
Ja. Jo, men så är det ju. Så är det definitivt.
Men du tycker i alla fall att den här texten är värd sin läsning?
Den är absolut värd sin läsning.
Ska vi länka ut den från vårt Twitterkonto
kanske? Vi gör det. Och sen så ska vi också länka ut lite uppföljning som har kommit, som vi också inte behöver gå igenom. Men bland annat har Cecilia Djurberg skrivit på Medieormen, Sveriges Radios utmärkta sajt om journalistutveckling och mediedebatt. Där hon tycker också att den här texten av Åseberg, tycker att Etiopien för folket, är väldigt intressant. Men hon säger det väl, lite grann.
Det är väl lätt att säga när man är på public service.
Va? Ja, precis. Men det intressanta med det här, det är ju att Cecilia Djurberg, som hon själv skriver, uppfattas ju verkligen som en föregångare här inom sociala medier. Och hon skriver att hans kollegor tycker, men gud, om du är trött på sociala medier, är då hoppet helt ute för oss andra som försöker bli mer digitala? Jag ska bara säga ett kort citat från henne. När ett välgjort journalistiskt jobb publiceras men inte flyger som önskat på sociala medier, kanske på grund av otajming eller allt för komplext och balanserat innehåll för att väcka en tydlig och stark känsla, vad händer då? Här kommer vi till kärnan. Hur diskuteras de ynkliga statistikstaplarna på redaktionen? Vilka slutsatser dras och vilka åtgärder sätter man in för att få fart på spridningen? Mm. Och jag skulle vilja tillägga, vilka åtgärder sätter man överhuvudtaget in? Ofta är det ju bara, det där var ett failat jobb.
Mm.
Så här kommer vi ju in till problemet kärna, eller hur?
Men det är, alltså vet du vad det är? Eller det är ju min analys att
ja.
Det handlar om hur vi måste definiera vad det innebär att liksom jobba som journalist eller redaktör i
ja.
Liksom dagens medieklimat. Vi på Politism, vi vet ju att så här, om vi lägger liksom tid och energi på liksom spridningen, då, alltså det måste man göra. Medans då, ja men många redaktioner kanske lever kvar i något slags arbetssätt där så här, ja men man ska producera sitt jobb och sen så fort man är klar börjar man på nästa.
Ja precis, så är det någon bot som twittrar ut
det ja. På något sätt. Och det ja. Vet man ju att så här, alltså det är så, det kan man inte göra. Man nej. Måste få lov att så här, arbeta lite med spridningen.
Liksom. Mm, mm.
Och jag tycker det blir alltså konstigt när folk förväntar sig andra resultat.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja,
de fortsätter på samma sätt liksom, ja. Att så här, eller till exempel ja. Att låta alltså andra personer som är helt till exempel kanske inte ens så här, är journalister jobba med spridningen så här, mm, sociala mm. medieexperter. Man kanske ja. Har en person som ska ja. Jobba med spridningen.
Ja.
Man bara, ja men jag vet inte om det är jättesmart för man vill nej. Ju då ja, men till exempel att den som har antingen skrivit jobbet eller jobbat med jobbet finns där och kanske svarar på frågor exakt. Eller är med liksom och sprider texten eller jobbet på ett ja, men på en plats där det finns liksom, intresserade personer eller intresserade
och kan
läsare.
Lyfta rätt vinklar också för exakt. Det kan ju bli väldigt fel just när det är sociala medieexpert som hittar ett klickbart ord ja. Att lyfta fram, så kanske inte det alls är kärnan mm. när det riktar sig till fel, det har du helt rätt
ja.
Men jag tänker också, alltså, allt mer på diskursen om du tittar på liksom, amerikanska medieinstitut och liknande, att det vi har som är unikt, det vi kan få folk att betala för, det är kvalitetsjournalistik mm. det är ju verkligen det, dit diskussionen leder, även tycker jag på senaste Meg så
men jag har
ur den vinkeln blir det ju jättekonstigt. Eller vad tycker du?
Men jag har en fråga.
Ja.
Alltså jag har verkligen börjat slås av hur lite jag alltså att jag betalar mindre och mindre för journalistik.
Jag betalar ingenting.
Nej men alltså men jag gjorde ju det alltså, man har gjort det tidigare.
Jag alltså, hackar mig in. Alltså du kan ju gå in via så här typ dolt.nu och där. Gå in på sd.se så behöver du inte betala.
En liten hacker.
Ja men vet folk att man går, hur lätt det är att gå runt de här betalväggarna?
Men det tror jag. Alltså, men det märks väl på typ så här, intäkterna om
ja.
Nej men jag tänker på det är ju fan mitt problem så här, om man som liksom ändå högavlönad person som är intresserad och tar del av ja. Mycket media inte betalar ja. Ett skit för det.
Ja.
Vem fan är det som betalar?
Ja. Alltså jag får säga, jag är egenföretagare så jag ser mig inte längre som högavlönad. Så jag ser det faktiskt
ser
som en
som
ekonomisk...
Här.
Nej, men jag ser det som en ekonomisk fråga.
Ja.
Alltså jag ser det som så här, när man var 14 och man behövde snatta ett läppstift när ja. Man skulle gå ut. Alltså så här, jag måste läsa den artikeln, jag gör det.
Absolut, men jag menar bara så här. tidigare har jag ändå sagt på somrarna, men jag köper liksom lite tidningar, kanske magasin, hej och hå.
Jag har också slutat med det. Vad intressant att du säger det. Jag har inte tänkt på det.
Jag tycker att alla så här fotojobb som jag ser på Vogue typ dyker ändå upp online.
Ja, då har du rätt i. Ja. Man blev så glad när Pressbyrån började med sina, du vet, presskostnader 59 istället för 99 från Vanity Fair. Men jag går bara förbi dem där nu.
Visst.
Ja.
Det är inte bra.
Nej.
Eller?
Nej, alltså så länge de inte har betalväg. Och det har ju inte jag stött på riktigt på de där stora.
Nej.
Alltså det, oavsett om de läser Vanity Fair, Vogue eller liksom Politico, de där, så är det inte. Alltså, vad konstigt, det är inte sådana tidningar som New Yorker har betalväg när jag tänker
och
efter.
Och alltså, tänk att jag, det enda jag betalar för är alltså på riktigt så här Kim Kardashian och Kylie Jenner's app som jag betalar 30 kronor i månaden för.
Åh gud, ja. Säg det inte, det är hemskt.
Ja men alltså, de har ju lyckats, förlåt, men de har ju lyckats skapa en app som man måste betala för för att ha.
Ja.
De andra har ju bara gratis appar. Så. Ja. Nej men det är knappt. Ja.
Du... Kommer Omni börja ta betalt för sin app? Det får vi fråga dem om.
Ja.
Det tycker jag är så konstigt att, man får ju allting därifrån. De har skitbra pushnotiser, samlar allting, otroligt bra redaktörat. Jag skulle, alltså klart man skulle betala typ 15 spänn i månaden för den. Men det kanske inte skulle ge dem något.
Jag sprang på Marcus Gustafsson, chefredaktör på Omni innan vi började spela in här.
Ja.
Och skrattade lite åt att det stod på resumé att Omni har gjort en rekryteringsoffensiv.
Ja.
När det var 4 personer.
Ja, men det är sommartorkan i mediebranschen kanske.
Men också typ att det är en rekryteringsoffensiv.
Ja. Ja.
4 fucking personer, det är mycket.
Ja. Ja, i dessa tider är det faktiskt det. Och det var tragiskt. Ja.
Okej, okay, men så här, jag tänker att vi ska gå vidare nu. Och
mycket bra.
Skämskudden. Vad är skämskudden?
Skämskudden har ju nu inbjudarna trillat in till
men
oss.
Men vad är det?
Det är en gala för så sämst och pinsammast och skämmigast insatser i svensk TV.
Okay.
Är det bra eller dåligt att ha en sån gala, tycker du?
Jättekul.
Ja.
Jättekul. Alltså om man blir tilldelad en skämskudde på den skämskuddegalan så måste man ju ta det bra.
Men det här är ju som amerikanska filmindustrin såhär Raspberry Awards.
Just det.
För du vet såhär Demi Moore Ghost eller vad det nu kan ha varit när hon startade.
Den som är så bra.
Ja men man tänker på såhär Ishtar eller något riktiga klassiska dåliga grejer. Jag är verkligen kluven till den här skämskudden.
Okej, berätta.
Jag får lite Mean Girls vimpar av det här.
Jag
tycker så här. Å ena sidan, det är klart att det är kul. Mm. Och sen så behövs det ju, för att det finns väldigt få mediegranskare i Sverige. Så det är bra om det lyfts. Men fan vad det är lite så här elak mobbarkänsla. Tänk om den där hette så här publicistklubbens. Ja men någon slags mellanting mellan skämskudden och pressombudsmannen. Det här är för så här tonårsmobbigt på något sätt.
Ja, alltså jag förstår vad du menar. Det är ju fortfarande så jävla litet land det här. Alltså, man måste ju verkligen tänka igenom en sågning. Liksom. Ja. Det får inte vara bara för att det är kul eller för att det är lätt. Liksom.
Klart man kan ge det till så här SVT Aktuellt redaktion som ständigt har felstavade så här skyltar som kommer upp. Det är minst 2-3 i varje program, så att de borde ju få en honorary award. Men man kan ju fan inte ge en skämskudde till liksom just den här stackars snubben som är kanske en dålig skådis har gjort någon reklam.
Men kan vi nämna några som har fått skämskudden? Så det har du den kollen?
Nej, det har jag inte. Men precis, låt oss snabbt kolla upp det. Men precis som du säger, också, det är ett litet land. Det är lite så här, fan, tänk om du får en sån här skämskudde när du är liksom 23.
Men det är det jag menar att,
är det så snällt?
Men det är det jag menar att så här, det är ju ett bra tillfälle om man så här, kan ta det. Om man kan ta det, förstår du vad jag menar?
Ja.
Gud, nu är jag en sån som säger all PR är bra PR. Ja.
Men titta, här kan vi titta hörni. Nu är inne på skämskudden. Ni kan gå in där, skamskudden.se. Och så kan man faktiskt fortsätta att nominera.
Och gud, årets tv-personlighet förra året blev Samir Badran, min favorit.
Ja, men man ska inte ha tycka att det är årets tv-personlighet då. För jag tycker det är jättefräckt att ge en sån
till en person. Däremot är det ju absolut årets livsstilsprogram, jättebra, årets direktsända program, årets reality, årets dokusåpa, årets meltdown, allt det här kan man absolut köra.
Men årets tävlingsprogram blev jagad av hundar i TV3. det är den bästa TV-idén.
Läs motiveringen snälla.
Okej, motivering. Deltagarna låtsas att de blir jagade av hundar och kanalen låtsas att tittarna köper det.
Herregud. Så här skriver jag själva. Skämskudden är ett antipris som delas ut till de mest pinsamma insatserna inom svensk television. Bakom projektet står komikerna Martin Soneby och Fritte Fritsson. Så genom detta... Fritte Fritsson, snälla. Det är bara det lät ju som ett skojnamn. Som genom detta initiativ vill uppmuntra kreativitet och nytänkande inom tv-sfären. Okej, ni komiker, ni får en pass.
Ja, det känner så jag. Är det.
Ja, vi måste ha lite sånt.
Vi måste värna yttrandefriheten,
ja, tycker du. Vi kanske till och med kan live-podda från skämskudden eller något sånt.
Du, alltså apropå komiker och humor.
Ja.
Det här är jävligt Twitter-internt, men jag måste ändå ta upp det för att jag var så fascinerad av det här. Okej, så igår eller i dagarna så noterade jag stor uppståndelse i mitt Twitterflöde då ett ganska stort konto, en tjej som heter Hanna som heter på Twitter, heter hon Up From Below. Hon har även tidigare haft, jag vet inte om hon fortfarande har en blogg på Nöjesguiden. Ja. Där hon, alltså hon har liksom ett humorkonto, en humorblogg.
Vi har hyllat henne en gång i podden.
Har vi?
Ja, ja, hon okay, gjorde bra. En fantastiskt bra grej där.
Ja, men hon är jävligt rolig och hennes grej har väl varit att på Twitter och i bloggen, alltså hon är bra på så här ordvitsar och hon är bra på de här. Har du sett de här medieval reactions? Alltså hon tar så här gamla konstverk och skriver roliga captions.
Ja, det är typ så här en blek medeltidsman som ligger döende och bara han måste jävla bakis efter Way Out West eller någonting. Ja.
Jävligt
ja.
Roligt. Inte hennes idé, alltså det är en gammal idé, men hon har ju gjort egna liksom bildtexter och en egen twist på det hela. Och nu så har det då kommit fram att ett annat konto på Twitter som har fått väldigt mycket liksom, retweets och
Alta.
Men jag måste kolla vad hon heter för jag kan inte. Men det är en annan tjej då som har liksom helt enkelt alltså, snott hennes bilder och bildtexter rakt av för att få men jag antar för att få retweets.
Men kan det vara en Twitter-novis som inte fattar då? För men ibland, ibland har retweetat tror ju folk att jag skriver det bara för att det står rubriken till artikeln och då ser det ut som man själv har skrivit rubriken.
Alltså,
kan det vara så?
Nej, för att det som jag har följt då är att, alltså, vilket är ganska ovanligt tycker jag, att Up From Below, Hanna har ju alltså då outat det här, eller konfronterat henne. Och gjort en så kallad punktmention, alltså en punkt framför namnet, så att alla som följer Hanna ser. Och den här då tjejen som har härmats har ju totalt bara alltså, blånekat. Trots att det är väldigt uppenbart. Och påstår helt enkelt att nej, det är bara helt enkelt ett sammanträffande att hon har skrivit exakt samma bildtexter som från Hannas blogg. Och många har ju såklart engagerat sig i det här och bara, men hallå, nu bara erkänn och så här, be om ursäkt och lägg ner. Men hon vägrar.
Det är fascinerande? För. Men jag tycker ändå hon ska vara skämskudden i kategorin sociala medier i år.
Men det, här jävla, men det får mig verkligen att tänka på så här, en gammal men typ diskussion. Det är inte en Twitter-diskussion, men det har varit mycket på Twitter eftersom att det är så jävla mycket komiker på Twitter. Om det här med skämtstöld och tweetstöld. Är det okej eller är det inte okej? Alltså är skämt fria eller liksom?
Absolut inte. Alltså det, men nej för fan, jag tycker, men vad ska man göra? Man får sätta en copyright om man kommer på något riktigt vitsigt.
Men gud, är inte det lite så här, alltså det som jag tycker går emot hela det, den liksom, tanken är väl att så här, komiker ska väl vara alltså lite så här, avslappnade och tycka att det bara är kul och smickrande, eller? Har man rätt att bli så indignerad?
Nej, alltså absolut inte komiker, för det är ju deras yrke. Det är ju som att någon snor min text och skriver sin egen byline på den. Det är klart det är fel. Däremot om det är någon som hittar på ett väldigt allmängiltigt skämt. Alltså jag vet inte, någon går in på en bar.
Men om det är jättespecifikt då?
Och men det är otroligt specifikt och väl uttänkt och ytterst roligt. Då är det klart, då äger man ju det skämtet. Vet du vad det påminner mig om? Vet du vad jag såg på Twitter? Någon som stal också, en amerikan som stal ett skämt om Trump.
Okej.
Jag googlade för att få reda på vem det var som hade skrivit det från början. Hittade det och sen så liksom några
några steg så hittar jag en annan snubbe som just har råstulit det men skrivit om det lite.
Så här pyttelite?
Ja, bara gjort lite rewrite.
Vad tycker du om det då?
Också skitfult. Ja, men vi är ju journalister, vi är känsliga med sånt för copyright. Och...
Absolut, ja. Men samtidigt så är hela... Alltså hela Twitter är ju helt fyllt av det där. Ja. Alltså om du ser en rolig grej, en rolig meme, så kan du ju, alltså det är ju garanterat att folk, alltså antingen snor det rakt av, eller snor det och gör en liten egen twist.
Gud,
det är svårt. För man framstår ju som så jävla, alltså man framstår ju som lite så men du vet, stiff och trist. Och man bara, hej, ursäkta, så här, du har stulit det här roliga 140 tecken
skämtet. Ja, vad är du för komiker liksom? Hela det här är ju en jätterolig lång diskussion som man kan följa upp. Och så här vore det kul med lite lyssnarfeedback.
Ska jag bjuda in Hanna up from below?
Ja! Bra idé!
Det gör ska, ska jag bjuda in, fråga båda om de ska reda ut här?
Ja. Och nej, nu blir det så här ett Atlanta Tribunal show.
Ja, men vi, jag ska skriva till henne nu
omedelbart. Punches are flying.
Jag skriver till Hanna omedelbart, jag vill höra med henne.
Något jag alltid har varit kallsvettig för, det är om man skriver en längre text och man kopierar in grejer i ett Word-dokument och klistrar in. Och sen att man skulle råka ha något kvar och bli anklagad för plagiat. För det har ju hänt kolumnister som envist vägrat det som har hänt. Att de har haft ett stort dokument och bara klistrat.
Ja, men alltså...
Det där är min kallsvettighet. Och sen en annan grej som hände i sommar. En författare, som en deckarförfattare som heter Emily Shepp, som på en signering får höra en historia som en kvinna berättar, och sen använder det i sin kommande deckare. Och den här kvinnan vill nu stämma författaren. Va? Hon har använt min livshistoria. Också ett jävla gränsfall. Mm. Alltså har hon liksom verkligen tagit det rakt av? Det är en historia om hur hon tvingas amputera sina ben, den här stackars kvinnan.
Oj.
Det kanske man inte vill ska figurera i en thriller sen.
Oj, vad spännande.
Men visst är det inte helt klockrent?
Nej, absolut inte.
För författaren säger ju det här, så man får inspiration från allting. Alltså, du går förbi något på stan och så tänker du, ja, men det där kan hända och hon kanske råkar bli påkörd. Alltså du har en morbid liksom, fantasi. Men här är ju, ja, frågan är, räcker det bara att ändra ett namn?
Inspirerad av.
Ja.
Ja.
Hon är så, hon har stulit mitt liv.
Mm. Det där är fan intressant, för att det känns som att så här, hade vi varit i USA hade man ju kunnat stämma till höger och vänster. Typ. Undrar om det finns några som stämmer för tweet.
Ja, det kollar vi upp till nästa gång.
Typ, you've been served. Ja, du stal min medieval reactions caption.
Jag måste lägga till ytterligare en grej, så får vi stänga det här. Men det är ju så här, när det kommer nakenbilder på kändisar, då kan man ju få såna här super injunctions. Det har jag skrivit om för medievärlden mycket. Det är alltså att medier blir förbjudna att skriva om det. Jätteintressant, till exempel en brittisk skådis som var involverad i en trekant. Och brittiska medier får inte skriva ut vem han är.
Mm.
Och du hittar det liksom ingenstans på Twitter. Nu var det nakenbilder på Orlando Bloom. Det måste man ju ägna sig sommar åt att få reda på, naturligtvis. Alltså Legolas, ens gamla ungdomsförälskelse. Så det ägnar jag några minuter åt. Det fanns liksom inte i några medier, jag hittade det ingenstans. Men jag hittade ett särskilt Twitterkonto som ägnar sig åt att bara så här befria såna här bilder från sin censur. Så där fick man se honom i all hans, det var inte så imponerande, men vet all du hans vad? Glory.
Jag måste få vara lite så här tråkig tant nu. För att det blev ju ett jävla ramaskri i även min bekantskapskrets om Orlando Blooms naken bild. Och jag vet inte, jag känner mig så... Jag är lite... Jag har tittat på dem, men jag känner mig inte helt bekväm med att leta upp dem.
Alltså, förstår du, jag tycker det känns absolut som en porrsnusk tant.
Men det känns som lite så här hemmaporr, du vet, så han är inte alls typ okej att vi ska titta på de här.
Nej, det var inte samma sak på Espresso House, bara Orlando Bloom Dick liksom.
Nej, men det är så att jag vet inte om jag, för att hade det varit en kvinna så hade ju jag alltså rakt av rasat. Ja. Alltså alla ni som sprider den här bilden. Förstår du vad jag menar?
Alltså, ja, men Margret, liksom... här är ju omständigheten är ju sensationellt intressant det här. Det här är en människa som på en strand...
Som var Legolas.
Ja, absolut. Men som på en strand i Sardinien naken paddlar mitt framför alla turister. Det är så dumt, det är så exhibitionistiskt, han får fan skylla sig själv. Däremot tycker jag att det är en helt annan sak när Storbritanniens framtida drottning, Catherine... Middleton, solbadar topless på en balkong på ett så här privat property inhägnad av en stövla park och så här paparazzi bygger egna så giraffklätterstänger och fotar hennes nakna bröst, då förtjänar de skvallertidningarna all skit som kommer till dem, för att det är så jävla breach of privacy. Det här är ju mer så här, hej, titta på min lilla Legolas
liksom. Nej, men jag vi måste vara oense där. Jag tycker nog inte, jag står upp för Orlando här. Han tänkte man har skitdåligt om det här.
Alltså det här,
men också att folk säger så här,
är bizarra.
Ja, men också att folk säger så här, den är inte så imponerande. Alltså för alla har ju skrivit så här bara, ah, nej, jag är så besviken, den var så liten.
Nej, det är jättemånga andra som bara, wow, den sida kan man liksom.
Ja, nej, jag tycker jättesynd om honom. Stackare.
Det är väldigt konstigt att göra. Sardinien har inga sådana särskilda nudiststränder. Alla andra var påklädda. Hans tjej Katy Perry påklädd. Och han bara stod helt naken med den här paddeln. Man bara, dude, han måste ju självklart ha varit hög. Det är mitt omdöme.
Okej, det får stå för dig, Lisa Bjurvall, som älskar Orlando Bloom.
Ja, hans naken paddling.
Du, vi måste avrunda.
Ja.
Vi kommer att köra snart igen.
Ja.
För det här var lite så här, vad ska man säga, det här var väl en liten uppvärmning, en liten smygstart.
Ja. Och sista tipset, läs DNs darling-text.
Ja.
Googla DN och darling.
Den såg jag väldigt delad i mina flöden.
Ja.
Vad har du för relation till Darling?
Skitbra, den startade för exakt 20 år sedan, 1996. Jag var 17, hade läst den på internet flera år tidigare. Precis som de säger i den här DNs Darling-text av Hanna Melin, så är det intressant att den kom först på nätet, sen på papper. Mm. Revolutionerande då. Den hade den härliga urlen DRR, alltså drling.se. Fullständigt legendarisk. Och det tragiska är att den är så jävla före dagens tjejtidningar.
Mm.
Man är bara så här, vi har gått 20 år bakåt, eller vad blir det då, 40 år bakåt. Ja. Så mycket mer framåt, så jävla mycket girl power. Diskussioner som lätt hade kunnat föras idag och sett som avantgarde.
Mm.
Så det går ju fan bara bakåt. Titta på de här så här doe-eyed bimbos som pryder dagens tjejtidningar. Man är bara så här, fuck, bring back darling.
En fråga dock. Jag såg att någon skrev på Twitter om det här reportaget, eller apropå reportaget. Hade Darling kommit nu så hade den blivit fullkomligt sågad. Hade inte varit okej.
Nej, inte en chans. Det blir brålhyllad.
Men då var väl tesen att så här, ja, man kan inte säga någonting i dagens samhälle. Ja, den var alldeles för icke-PK.
Alltså det är ju bullshit. De åsikterna uttrycks ju i till exempel de artiklar ni har på Politism som handlar om det här. Men det här var en specifik tjejtidning till tonårstjejer. Så jag säger bara, återupprätta den. Alla som vill göra typ mejla mig så kör vi.
Ja, bara den är cool.
Ja.
Läs Hanna Melins Darling-reportage helt enkelt.
Ja.
Lisa, tack för idag.
Tack för idag.
Tack för att du lyssnar. Och vi har ju en härlig god tagg som man kan tagga om man vill liksom skriva till oss. Eller ja, såga eller hylla oss och så vidare.
Såga fruktansvärt.
Och taggen är AB-podd. Och vi hörs snart.
Ja.
Kanske till och med nästa vecka.
Ja.
Ciao.
Bye.
Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.